Den här veckan sponsras podden av Vision.
Det skaver är tillbaka.
Som varenda jävla tisdag.
Och det skaver i mig idag.
Ja, det gör det.
Som vanligt. Jag kom in här och sa, jag är förbannad.
Och då trodde jag direkt att du var förbannad på mig.
Ja, det gjorde du.
Så.
Och så försökte jag jättesamt komma på någonting som jag skulle kunna vara arg på. Men jag kunde inte ha inte så.
Nej,
jag var så kvick.
Elsa är inte här idag. För hon vabbar. Hemma med sjukt barn.
Hon vabbar.
Men hon gör ju fan det.
Ja.
Så då får hon 80% av sin lön idag och sen så får hon resten av andra.
Nej, idag är det väl karensdag då, så hon får ingenting för den här dagen.
Ingenting för den här dagen. Ja, Elsa, sorry.
Men sen resterande dagar så är det 80% tills hon är tillbaka i arbete.
Så då får vi se hur det går med det.
Vad heter
jag älskar också att jag slängt, vi kollar båda på hennes stol som hon brukar sitta i.
Ja, du har lagt väskan där. Ja, bra. Vi kommer ringa upp Elsa lite senare för att höra om hennes helg. För hon tog ju faktiskt in på hotell.
Ja, och jag har inte snackat med henne i helgen riktigt. Så att jag är också jättenyfiken.
Ja, vi kommer ringa henne.
Ja.
Men det här är Det Skaver, podcast med mig, Cassandra och mig, Nadja idag.
Va? Förlåt, jag har inte ens säga mitt eget. Nej, men gud.
Och med mig, Nadja.
Alltså, va? Nej, men med mig, Nadja.
Ja, med dig, Nadja.
Ja.
Vad har du gjort i helgen?
Min syster har varit här.
Just det.
Det har varit jättemysigt. Min syster var här utan barn. Och så det var bara hon och jag.
Mm.
Och vi har bara liksom så käkat ute och promenerat. Och softat. Alltså vi har inte gjort någonting. Bara så druckit vin och haft det nice typ.
Ja, det har varit fint väder.
Det har varit jättefint väder. Och hon var också så här, hon bara, vi måste gå till Surfers, älskar hon, för hon har varit på Surfers innan. Hon bara, men nu måste jag få gå till tjoget. För hon bara, det är ett jävla tjat om det här. Och jag vill se what the fuss is about.
Var hon lika imponerad som du?
Ja, och det var väldigt, väldigt skönt. Mm. För att hon hade annars kunnat säga så här, så jävla typiskt det är att hypa någonting som inte ens är en hype. Men hon bara, okej, fan, det här var jävligt gott.
Mm-hmm.
Så det var väldigt skönt.
Vad mysigt.
Mm.
Åkte hon hem då söndagen eller?
Precis, hon åkte hem Ja. Vad har du gjort?
I fredags hade jag en jättemysig dag. Jag var förbi H&M's showroom och valde ut lite fina kläder till sommaren och hittade en jättesexy klänning.
Ja, den var otrolig.
Som var alltså, så öppen i ryggen och hade så liksom
cutouts
på sidorna som verkligen så markerar midjan väldigt
sexigt. Ja, det var otroligt. Mm. Hur många frågor fick du om den?
På Instagram? Jo, alltså några, och då har jag ju såklart taggat den också flera gånger. Men det är så det. Livet som influencer är att svara på frågor.
Ja.
I alla fall, jag var där och sen var jag förbi ett annat ställe och kollade på en ny soffa eventuellt. Och kände och klämde och låg och hoppade. Och sen bara myste jag runt och jobbade och hade massa jätteproduktiv fredag.
Hämtade
på showroom och sånt. Och sen var jag på typ det första eventet sinns pre-pandemic. Och det var så jävla mysigt.
Med Mantle, va?
Med Mantle som ju vi har samarbetat med i podden, men också personligen också älskar. Och det är ju då det här svenska CBD, Canna Beauty, hudvårdsmärket bland annat.
Jag hade verkligen, verkligen FOMO.
Jag förstår det.
Ja.
Vi var ett litet gäng då. Det var Mantle och Hanna, MV, en vän till oss, som hostade det här eventet. Så vi fick liksom åka båt från Nybrokajen ut till Lidingö där grundaren bodde i liksom, ja, såklart värsta huset. Och så var vi där och käkade, och det var Marion från Garba-restaurangen som hade lagade maten. Och vi menar, alla som varit på Garba vet att Garba är helt fantastiskt. Så det var ju en fantastisk kväll, och det var ju liksom bara typ folk man älskar som var där, och några som jag inte känner så bra men nu tycker ännu mer om.
Ja,
så det var
mysigt.
Verkligen så jävla mysigt, och drack lite drinkar och blev lite full, och sen åkte jag hem, och man var ändå hemma ganska tidigt liksom. Det var skönt.
Ja, nice.
Så jag hade en underbar fredag, och det var verkligen då man kände att sommaren var här.
Nej,
på eftermiddagen när vi möttes där vid kajen, så var det så, solen verkligen kom fram. Jag bara, det var så skönt. Och sen lördagen var jag verkligen bakis typ, och gjorde ingenting. Alltså jag drack typ 3 drinkar och blev bakis. Det är underbart. Jag gjorde ingenting på lördagen. Jag var på en liten promenad typ. Men jag var så här, jag kom inte. Jag gjorde allt för att typ tränga bort typ ångestkänslan att jag låg hemma när det var så fint väder. Jag var så här, jag borde gå ut. Sen bara fuck det. Varför borde jag det?
Nej, men alltså man måste bara släppa det. Man får också ligga inne när det är soligt.
Man får verkligen det. Men det är så typiskt så här, svenskt, för att man är så, man vet aldrig när solen kommer igen. Man är liksom så svältfödd på sol och sommar så att man typ hetsas ut fast man typ är utbränd och bakis. Men jag gjorde inte det.
Nej,
jag
var stolt.
Och sen igår hade jag en underbar dag, söndag då, med min vän / artisten Min stora sorg. Och det var också typ mitt första live-gig på 3 miljoner år.
Men var det typ i något så här utomhustält av något sätt?
Nej, vi var inne på deras, de har en studio, alltså jättestort kontor / studio, fotostudio typ. Så det var där. Med en liten publik bestående av typ vänner och familj. Och sen livesände hon det på Instagram. Alltså, och det här kan man kolla på i efterhand om man vill. Det ligger på Ansos Instagram. Hon heter Min stora sorg på Instagram. Det är så mysigt att få se livemusik. Ja. Det här var liksom så akustiskt gig verkligen. Så vi sjöng musik, låtar från hennes, liksom, alla hennes tidigare album. Så det var så gamla och godingar och lite nytt. Det var så underbart. Alltså, det var verkligen underbart. Alltså det var verkligen fantastiskt. Jag är så glad att jag fått liksom sjunga och gå på eventen här helgen. Ja. Två saker man inte har gjort sen 2000.
Ja.
När var det pandemin började? 20?
Mars 2020 var det väl.
Ja, då, ett och ett halvt år typ. Lite mindre.
Åh gud, ett och ett halvt.
Men jag skulle vilja ta upp en grej.
Då gör du det.
Jag tänkte på en grej då. Det här med triggers.
Mm. Ja.
Ja.
Då ska vi öppna den lådan nu.
Jag har liksom inte velat gå in i det tidigare i den här podden.
Nej.
Men i morse var det droppen för mig, kan man säga. Och det handlar ju helt enkelt om, alltså jag liksom ställde mig då frågan, vems ansvar är det? Alltså, är det liksom triggarens ansvar att ta hand om alla andras triggades känslor? Eller ligger det hos den triggade att kanske ta ansvar för hur man hanterar sina triggers?
Mm.
Och det kanske inte finns ett svart eller vitt svar här. Det ett ja eller ett nej, eller ett fel och ett rätt. Men i mitt fall, alltså så här, triggervarning är ju ett ganska nytt koncept
på,
i språket liksom. Ja. Alltså din, jag tror det var så typ 2015, det var så ett nyord. Du vet, det kommer så nyord i, så det är inte ett, det är inte ett långt för mig, men vi som är millennials, alltså den äldre, vi är inte Gen Z. Nej. Jag tror Gen Z är typ mer så vana vid att man kan liksom kräva triggervarningar eller content warning, finns det ju också någonting som man använder. Men vi alltså, är ju uppväxta liksom i en värld där man bara, man växte upp och kollade typ på mord / filmer när man var 6 år och typ så här, det var ingen som skyddade den för någonting. Och i alla fall, jag vill först och främst bara typ disclaimer så att ingen blir förbannad, säga att så här, jag vet grundorsaken till varför triggervarningar existerar, och det är ju grundat ur personer som lider, alltså det kommer för att skydda och hjälpa människor som lider av PTSD.
Mm.
Till exempel typ krigsveteraner som har varit med om så sjuka, fruktansvärda saker, eller kanske människor som har blivit sexuellt utnyttjade som barn och så här. Det finns ju, jag förstår att människor lider av PTSD.
Ja, ja, verkligen.
Och jag har själv lidit av det. För att jag har blivit våldtagen flera gånger i mitt liv och har, kan jag säga, liksom, min värsta period av när jag blev extremt triggad var ju under MeToo. För att att vara typ jätteså engagerad i de frågorna, så var jag ju också extremt, alltså det gick inte att undvika.
Nej, såklart.
Det gick inte att undvika folks våldtäktsberättelser, för att de var ju överallt.
Ja.
Alla delade berättelser om när de har blivit utnyttjade eller våldtagna eller tafsade på. Det här var någonting man konstant tvingades mer eller mindre konsumera i sociala medier, i media, i tidningar, tv. Så till slut så blev jag helt Alltså jag märkte att jag började få panikångestattacker. Mm. Och jag fattade inte först varför. Men sen insåg jag vad det var. Och bara, men gud, för det väckte minnen som jag hade förträngt. Det var också en helt ny upptäckt för mig. Jag trodde att jag hade tydliga minnen av allt jag varit med om. Men insåg under MeToo kom det upp uppenbart förträngda minnen från min uppväxt.
Ja.
Vad jag valde att göra då var att sluta vara så mycket i sociala medier under en period. Jag valde att ta ansvar för mitt mående. Mm. Jag mådde inte bra av att ta in så här mycket berättelser för att det blev för mycket för mig. Att jag valde att då ta bort det här så mycket som det gick. Det var svårt under den tiden.
Det
var verkligen överallt. Men det var som, vad jag upplever nu är att så här, det krävs triggervarningar eller content warnings för väldigt basala saker. Till exempel då som jag har nämnt tidigare i den här podden, så krukväxtgrupper, att man måste content warna för bilder på ohyra på växter. I ett annat fall kan det vara att
alltså det är fortfarande för mig helt jävla
ja, men då känner jag så här. Ja. Då kanske man, om man mår så dåligt över det, då kanske man själv ska ta itu med det. Alltså så här, gå i KBT. Det finns KBT-behandling. Om du är så rädd för små kryp, så kan man gå i KBT. Alltså jag har vänner som har gått i KBT för deras otroliga spindelfobi. Ja. Det gick jättebra. KBT är ju ett välkänt liksom knep, eller inte knep, en metod för att jobba bort vad heter det? Fobier.
Fobier, ja.
Okej. Vad som gjorde mig trött i morse var ju då att återigen var det någon som skrev till mig om min viktnedgång, som jag ju flera gånger sagt att jag inte vill prata om i mina kanaler, eller jag har pratat om det lite här, men så här, det är ingenting jag vill lyfta. Av anledning att ett, jag tycker det är helt, helt meningslöst. Jag tycker att det är ointressant personligen om andra gör det, och jag tycker att det är skadligt.
Mm.
Alltså vi liksom matas med den här hetsen hela tiden ändå.
Ja.
Så jag tycker inte att det behövs att influencers också ska prata om hur man går ner i vikt.
Hur man går ner
också
i vikt.
Det är inte rocket science.
Nej, exakt.
Alltså så här, det finns kunskap att om man inte vet hur man går ner i vikt, så är det en googling bort.
100%.
Men då skriver en följare till mig att hon vet, för att jag har sagt det, att jag inte pratar om min viktnedgång eller hur eller varför.
Mm.
Men hon kunde ändå inte låta bli fråga eller undra varför jag gått ner i vikt. Då ställde hon sig frågan, eller ja, jag vet inte om frågan var till mig eller om det var en öppen fråga.
Det var
ju min DM. Är det medicinskt? Är det för att du har ökat din ämnesomsättning? Äter du mindre? Och det var liksom en frågeställning hon hade.
Yeah.
Och sen skrev hon då det här, din viktnedgång triggar mig att liksom börja tänka på att jag också vill gå ner i vikt. Precis som en löpsedel som säger så här går du ner 10 kilo på 2 veckor. Och så skrev hon också så här, jag fattar att det här ligger hos mig. Men jag tänkte att det här kanske ändå är någonting du vill höra. Typ. Och då blev ju min instant reaktion, okej. Min blotta existens, alltså en bild på mig där jag inte på något sätt pratar om min kropp eller min viktnedgång eller uppnedgång eller vad det än har varit, så triggar den dig att vilja gå ner i vikt. Då tycker jag att den här tjejen då som skriver till mig, hennes ansvar ligger hos henne då. Det är inte mitt ansvar.
Nej.
Det är inte mitt. Alltså det hade legat på mig kanske om jag varje dag pratade om så här, nu har jag gått ner så här många kilo.
Och så här har jag gjort.
Jag äter bara så här många kalorier. Eller vad fan jag nu är det inte ens så att jag räknar kalorier. Men skitsamma. Om jag höll på att prata om det, då kanske jag hade behövt ta ansvar för det.
Mm.
Och be om ursäkt eller någonting. Men i det här fallet gör jag inte det. Mm. Och ändå så säger hon att jag triggar henne lika mycket som en löpsedel.
Ja, för där känns det också som att man måste, alltså först och främst så måste man liksom så här skilja på en aktiv handling som i det här fallet blir ju då exemplet löpsedel. Alltså en löpsedel är ju en aktiv kommunikation som ska, som riktas åt ett speciellt håll, och precis på samma sätt som om du hade skrivit så här, följ med på min viktresa och uppdaterat och bla bla bla. Men här blir det ju liksom väldigt så här att, som du säger, att din blotta existens är triggande och vad är alternativ? Om vi leker med tanken att du skulle ta ansvar för det, då, alltså ur hennes perspektiv, eller de som, eller de tusen andra som, eller inte tusen, men många
andra. Det är några andra som har skrivit.
Men ur deras perspektiv skulle ju det vara då att ta bort Instagram.
Att jag ska göra det, ja.
Ja,
ja, och då blir jag, då börjar jag liksom leka med den här liksom idén då om trigger warnings på internet. Skulle det då se ut så här att jag kanske då, just bara för att jag har gått ner i vikt och inte ska trigga någon med det, ska jag kanske göra typ så en blurrad första bild varje post eller grupp där man ser min kropp, och typ skriva trigger warning i bilden, ska jag säga swipa bara om du kan hantera en kropp som har gått ner. Alltså är det så man tänker att jag ska göra, och då blir jag också så här, vad är det för sjuk värld vi lever i när
du inte kan gå upp och ner i vikt som du vill.
Exakt, men också så här, jag förstår att man kan triggas av det ena och det andra, men fortfarande ligger ju det ansvaret hos den som blir triggad, tycker jag.
Mm.
Alltså så här, i det här fallet, det är en helt annan sak om det är en person som har PTSD av ett grovt trauma.
Ja, ja, alltså 100%. Jag, återigen, låt oss,
men
vi pratar liksom
i det här fallet är det liksom, här tycker jag det ligger väl hos betraktaren då. Alltså om du triggas av att jag har gått ner några kilo i vikt, då är det ditt ansvar. Hon skriver också, jag kanske får avfölja om det blir jobbigt.
Ja.
Ja, säger jag till henne då. Men att du ens skriver det här till mig tycker jag är lite speciellt. För där tycker jag att hon på något sätt avkräver ett ansvar hos mig.
Mm.
Ja, genom att skriva det här till mig.
Absolut.
Alltså varför skriver du det här till mig? Och jag sa ju till henne, du sårar mig genom att säga det. För att nu får ju jag, jag mår ju dåligt av att jag får någon annan att må dåligt av att existera. Och då blir så här, vad är alternativet? Att jag ska sluta ha Instagram? Var jag bara accepterad? Får jag bara ha Instagram när jag var väl, mycket större än vad jag är nu? Eller så här, var går gränserna? Och jag har ju verkligen gjort allt jag kan för att inte trigga någon i den här grejen. Och ändå så gör jag det, och jag fattar att det kan vara så, men ta inte det med mig.
Nej.
Och det är det här jag menar då, vems jävla ansvar är de här triggersen? Jo, jag tycker fan att det ligger hos den triggade att ta ansvar för sina känslor eller hur man hanterar dem. Man kan inte alltid påverka vad som triggar en, men man kan styra, försöka styra hur man hanterar sina triggers
och vad man tar in.
Ja, men det kan man ju inte alltid.
Alltså, jo, men jag menar så här,
hur du tar hand om de känslorna. Du känner dig triggad. Du kan bli triggad av det ena och det andra också.
100%,
vi blir båda, du och jag, triggade av saker. Men saken är ju vad man gör av det. Och om jag konstant skulle lägga över det på den som triggar mig, eller det som har satt igång någonting hos mig, att jag avkräver något svar eller ett ansvar hos den som har triggat mig, oavsett vad det gäller, vad blir det för värld vi lever i då?
Ja.
Och vems ansvar ska man ta, eller vems känslor ska man ta ansvar för? Alltså, för jag menar, för att, om gränsen är liksom allt ifrån typ så, verkligen personer som lider.
Fast nu
typ,
pratar vi verkligen.
Nej, men jag menar, vi kommer från krigsveteraner som har gått igenom sjuka, fruktansvärda, otänkbara saker, till jag är livrädd för smådjur. Alltså okryp, ohyra, småkryp.
På blad, palettblad.
På monsteror.
Ja.
Det blir ju en jävligt skyddad värld, och då, det blir också svårt så här, hur ska man ha en podd, hur ska man ha en Instagram om man då ska liksom konstant varna folk för innehåll som kan, alltså allt kan trigga någon.
Ja, 100%, allt kan trigga. Alltså det är ju lite moment 22, och speciellt om man är en person som är på Instagram eller har en podd eller whatever, för att då blir det också så här, då hamnar man i det. Om vi säger då att du, alltså för att då menar hon på att det hade varit mindre triggande för just henne om du hade informerat varje steg i viktnedgången.
Ja, jag antar det.
Eller så här, är det det hon, eller så här, eller vad, eller menar hon också på då att så här,
eller jag tror att hon, det hon försökte säga var, när jag sa att jag tyckte att det var sårande att hon ens tog det här med mig, att hon var så, jag trodde att du var öppen för att diskutera de här frågorna, för att du är en advokat för kroppspositivism, och vilket jag då bara, fast jag,
fast
har,
även om du är det,
ja,
får du själv inte gå ner i vikt då? Eller upp?
Precis.
Eller upp kanske du får. Men alltså så här, även du har ju varit det i många år, och fine, skitbra. Och det lyfts på din Instagram lite då och då.
Ja, jag menar, jag kommer fortfarande lyfta den frågan. Ja. Jag kommer fortfarande lyfta det förtrycket.
Får du inte vara det och gå ner i vikt samtidigt?
Nej, men enligt vissa är det ju tydligen så.
Så det
var ju en annan person som skrev till mig i helgen också. När jag lyfte, det var ett så här jättestort så här konto på Instagram som har typ nästan en halv miljon följare eller någonting, som delar typ random bilder från Instagram. Alltså det är bara så fint flöde bilder. Där det har varit väldigt mycket fokus på smala vita kroppar. Mm. Och då har den här tjejen som har det här kontot blivit kritiserad för det och försöker liksom lyfta andra. Ja, men hon fattar väl att hon har varit ett väldigt normativt bildspråk där. Så att hon har då delat bilder på mig några gånger och har väl börjat tänka liksom, mer inclusive, vilket är ju jättebra. Men då delade det här kontot en bild på mig där jag typ är ganska naken, alltså man ser mycket av min kropp helt enkelt. Och då rasade det in jättearg. Hon är ju följare från hela världen.
Jaha, det rasade in på hennes?
Ja, på den här bilden.
Okej, hon lägger ut i feeden.
Exakt.
Ja, jag fattar.
Och så bara läste jag det här kommentarsfältet och det bara öste in liksom allt ifrån emojis, kossa emojis, kräks emojis, folk som skrev ha 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 ha, och någon var så här, nej, no, please don't start with this, alltså folk som var arga på henne för att hon då promotar ohälsosam livsstil då, menade de här arga personerna. Och så blev det diskussioner och de här kommentarerna låg där i flera dagar, och sen hade väl jättemånga av hennes följare hört av sig till henne och sagt så här, kan du snälla rensa det där kommentarsfältet, ja, för att det är pure hate, ja, där och fruktansvärda påhopp. Och hon gick till slut in, rensade där, hon hade säkert missat det, och ja, sen skrev ett långt svar där hon bara sa massa bra saker. I alla fall, då delade jag det här bara för att inte, det är synd om mig nu, utan jag återigen ville lyfta så här, vilket verkligen fascinerar mig. Det finns ju många grupper i samhället som förtrycks, och det finns absolut grupper som har längre, djupare, strukturellare förtryck, ja, än till exempel tjocka personer.
Absolut.
Men det som skiljer sig från de olika marginaliserade grupperna är att just tjocka människor förtrycks på ett sätt som jag inte riktigt ser på samma sätt på Instagram, alltså att folk gör det med sina öppna profiler. Uh-huh. Alltså att det finns ingen skam i att prata om tjocka människor. Nej. Och deras och idén om hur de lever sina liv. Alltså det här gör folk med sina riktiga profiler, med sitt riktiga namn, med bilder på dem tillsammans med deras barn. Ofta när folk spyr ut sig så här fruktansvärda rasistiska eller homofobiska kommentarer, så är det ofta bakom typ så lite dolda konton eller trollkonton. För att man vet ändå att så här, det här är typ olagligt, mer eller mindre att säga. Men förtrycket mot tjocka är så här, det är helt accepterat. I alla fall, då skrev en följare när jag delade det här då, bara, det är så sjukt att folk gör det här helt öppet. Alltså, så här, det finns ingen skam i det här hatet. Då skriver en följare så här, men du ser inte ut så där längre. Du har ju gått ner i vikt. Och då blir jag så här, vad fan har det med saken att göra?
Alltså, exakt. För att
får jag då inte helt, som precis, då får jag, för att jag har gått ner i vikt,
så får du inte längre,
så får inte jag, eller bör inte jag längre prata om fettfobi.
Som finns strukturellt i samhället, eller så, mer eller mindre strukturellt.
Eller?
Nej, då får du inte det. Men om du går upp 5 kilo igen,
då får jag.
Då får du.
Mm. Nej, men det är jätterimligt. Alltså, jag är bara så trött. Alltså, jag är så trött på att flera gånger i veckan behöva svara på DM. Jag borde egentligen bara blocka och ta bort. Men jag blir så jävla förbannad. Ja, och det de inte tror, jag tror inte de fattade, jag också en människa liksom.
Nej, för det är ju där lite så här, alltså där har vi har varit inne på det här några gånger, men nu är det så här, var går gränsen? Alltså så här, i vilket skede är det du själv, eller är det liksom, för man måste ju någonstans få prata om det man själv går igenom. Men poängen är ju här att du pratar ju inte ens om det här. Du lägger ut en fin bild på dig själv i bikini och bara det är en trigger.
Mm.
Så alltså där någonstans, alltså det är typ som att människor som konsumerar Instagram någonstans har glömt av att så här, men alltså du kan inte lägga över allt ansvar på Instagram eller på influencers eller så här, och att så här, det finns någonstans, så finns det ju, alltså det måste ju finnas en gräns på så här, vad gör den här personen medvetet? Och där menar jag på då att en följ min viktresa och en löpsedel med så här går du ner i vikt är ett medvetet aktivt val i kommunikation, där man kanske också får ta lite mer ansvar om man triggar. Sen säger inte jag att man behöver ta ansvar, men jag säger så här, jag kan förstå det. Men däremot att så här, om man är som en person precis som vilken annan person som helst som så här går upp och ner i vikt då, om vi nu ska fokusera på det här. Mm. Alltså man går upp och ner i vikt. Ibland är man skitstressad och hinner inte äta på samma sätt. Eller vice versa. Jag vet inte. Men alltså det är få människor som är statiska i, alltså så här.
Nej.
Men fine, okej. Okay. Och då har du har liksom varit kroppsaktivist och kanske på många sätt ses du fortfarande som det. Och vare sig du vill eller inte, alltså skitsamma. Vi behöver inte gå in på det nu. Men varför kan du inte, men då blir liksom din blotta existens för att du har gått ner några kilo triggande.
Mm.
Och vad ja. Är då lösningen på den här situationen, tycker
exakt.
De här människorna?
Det är det jag menar då med så här, om vi bara så här, om vi släpper då, nu var det ju det här som handlade om mig som fick mig att tänka på den här grejen, men jag menar, jag går ofta runt och tänker på när jag hör folk säga så här, triggervarnattack, eller säger så här, det här triggar mig, det skapar ju liksom,
men alltså det finns massa grejer i, alltså nu, vi kan ju bara utgå ifrån oss själva. Det finns säkert 100 000 andra exempel. För det här, som sagt, alltså det här, hela den här triggervarningkonceptet sprider sig från en så, på ett så brett spektrum, så
ja, men det kommer ju från någonting väldigt bra. Men jag, ja. Jag tycker på riktigt att det är, gud, det är väl ingen ny säg som jag gör nu, men alltså det verkligen har gått, det har gått för långt. Alltså att jag bara så här känner så här, eller min slutsats är väl att för de flesta människor att ta ansvar lite själva för sitt mående. Alltså så här, precis som man gör i andra situationer också, även om man kallar det triggers eller inte. Alltså så här, är jag i en relation, har jag en vänskap till exempel där jag känner att jag mår dåligt, antingen så väljer jag att konstant skylla på den här personen som jag känner får mig att må dåligt och gör ingenting åt situationen. Jag bara skyller på den här människan hela tiden. Den här människan är dålig, den får mig att må dåligt, men man stannar kvar. Eller så liksom får man kämpa hårt för att ta sig ur den här relationen med den här vännen till exempel. Sen, det känns som att jag hela tiden måste parera, för att jag vet att, så här, att man kan säga till en person som är en abusive kärleksrelation, ja. Bara, lämna bara. Nej, jag säger inte att det är enkelt att bryta mönster, men ingen annan kan göra det åt dig än du själv.
Och i liksom, och i en situation, ja, men som vi, alltså vi får bara utgå ifrån den här situationen vi är i nu. Då blir ju alternativet, alltså vad är alternativet?
Ja, men då är det ju då att allt ska triggervarnas. Alltså ja, du ska, men skydda allting. Varenda sak som kan trigga någon, vilket ju är verkligen vad som helst, måste konstant komma med en liksom disclaimer.
Mm.
Poddar, böcker, tidningar, sociala medier. Allt måste konstant content eller trigger warning.
Ja.
Och det vet jag inte om jag tycker det är rimligt.
Nej.
Men också, lägg inte, alltså jag tror bara att det jag vill säga är så här, lägg inte över ansvaret, alltså din trigger är inte triggarens ansvar.
Nej.
Jag tar inte ifrån dig dina känslor.
Nej,
alltså jag
inte.
Kan förstå att man triggas av det ena och det andra, men vems ansvar är det? Jag tror att det var liksom det som var min frågeställning när jag kom in här, och jag känner verkligen att i de flesta fall så ligger det hos den triggade personens i den personens knä. Och jag kan känna att, och då vill jag också återigen säga att jag själv triggas av massa saker, alltså ja. Så här, det, jag vill inte att någon ska komma med någon backlash och säga så här, du vet inte hur det är, att jo, jag vet hur det är,
ja,
det, att
jag
triggas.
Tror att alla, alltså jag tror att alla kan, och jag menar, man blir ju triggad av saker, alltså ibland kan man ju bli triggad av saker som ens vänner går igenom eller gör. Alltså det finns ju situationer i ens liv där folk går igenom grejer, om det är så att ens vän försöker bli gravid och så blir den andra gravid, eller någon så här, går ner i vikt och den andra har haft ätsa, alltså skitsamma, det alltså människor går ju igenom olika grejer, men att man kanske så här, jag tänker inte lägga det, alltså jag tänker inte ta ifrån dig någonting i din upplevelse, därför att jag har varit igenom grejer som gör det här triggande, och då kanske jag måste deala med det själv.
Exakt, det är det vi landar i.
Precis.
Och då menar jag så här, oavsett om det gäller vikt eller andra saker, alltså så här, jag har en vän som pratade med sina nära vänner för ett tag sedan om att hennes barn var med om en sak i skolan, och att hon kände att hon inte typ vågar prata om det på sin story då på nära vänner, för att hon har andra mammor där som kanske hon vet kan triggas av saker. Och då kände hon så här, att hon ville poängtera att så här, när det gäller saker som mina vänner är ledsna över eller behöver ventilera, ta aldrig hänsyn till att någonting triggar mig. Prata med mig. Sen kan man själv säga så här. Men jag, alltså, jag kände, det var intressant när hon tog upp det, för jag kände så här, ja, det är någonting jag gör kan trigga dig. Men menar, om jag har behov av att prata med dig om det, då kanske man också måste försöka typ, det handlar inte om dig.
Nej,
förstår du vad jag
nej.
Menar?
Ja, absolut.
Alltså, jag har själv varit så där för massor sedan till en vän, att jag, när hon pratade om sin träning och typ så här, att hon ville forma om sin kropp på massa sätt, att jag var så här, jag blir jättetriggad av att du pratar om det här hela tiden. Och hon tog inte det bra. I så här i efterhand hade jag aldrig sagt det. Alltså till en person som pratade, för att jag är så här, vi är ju faktiskt bästa vänner. Ja. Alltså vi ska fan kunna prata om allt. Om det är att liksom man är rädd för döden eller vad som helst, ska då inte min vän kunna prata om hennes pappa som har gått bort för att jag blir triggad? Alltså vad blir det för, vad har vi för samtal kvar då?
Ja, det, och så,
nu pratar jag om nära relationer och inte typ en influencers Instagram.
Nej, nej. Och i nära relationen kan jag tycka att det finns liksom, alltså den aspekten du har finns 100% och jag håller verkligen med om det. Och jag själv har varit i en situation där jag blev triggad på samma sätt som du blev för några år sedan. Och jag hade en diskussion med min syster om det och bara så här, borde jag säga till? Och där min syster var så här, nej det borde du inte, för det här handlar inte om dig.
Exakt.
Och sen, men då tog min vän det på ett helt annat sätt, för hon kanske kunde förutse att det här var lite triggande för mig. Och bara att jag märkte typ att hon eliminerade, alltså att kanske inte gick in på detaljer kring den här grejen och bla bla bla, men att så här, den, alltså bland nära vänner så kanske det måste finnas någon synergi där, att så här, det är, alltså på det sättet.
Det som jag tog upp nu här med i vänskapsrelationer, där jag tycker det ser annorlunda, där kan jag ändå känna så här, man måste kunna få prata om sitt med sin vän utan att den ska få det att handla om en själv. Alltså så. Men man kan fortfarande triggas.
Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet Vision. Och Vision är ju då ett av Sveriges ledande fackförbund. Och deras medlemmar är faktiskt inte bara personer som jobbar, utan det är även studenter. Och det är det vi tänkte fokusera på idag. Nämligen också att de har stipendier som de delar ut till studenter.
Förlåt, men när man studerade, då vill man ju ha ett stipendie. Alltså så att man också kan liksom få lite av den ekonomiska stressen bort. Så att man kan liksom fokusera på sina studier.
Mm.
Och grejen är att så här, ja, det absolut viktigaste är ju att vara medlem när man är i arbetslivet. Men det är också bra att man får rätt förutsättningar för ett framtida arbetsliv. Och på Visioner, det är inte bara så söka stipendier, utan de har ju också så lönecoacher, CV-coacher. Alltså de har så mycket verktyg som jag själv känner att jag hade behövt när jag studerade, som jag hade alltså noll koll på.
Mm.
Och att bara få liksom en hjälpande hand där
så,
är guld värt.
Som studentmedlem då hos Vision, då kan du då söka deras stipendier. De är värda allt ifrån 3 000 till 20 000 kronor. Ja, men, och det som är så skönt med ett stipendie, det är som du säger, då kanske man inte behöver ha ett extra jobb 5 dagar i veckan. Det kanske räcker med någon dag i veckan.
Ja, och om man liksom skriver på något stort jobb så kanske man inte behöver jobba alls under just den tiden, utan kan verkligen fokusera helt på kandidatuppsatsen eller vad det nu är. Och grejen är ju att såklart, i och med att varenda krona räknas när man är student, när man studerar så är medlemskapet i Vision helt kostnadsfritt.
Så är du student och är sugen på att ansöka stipendier, då ska du bli medlem. Och så går du in på vision.se/student. Saker en vän säger, och det är klart att det är okej att säga till sin vän så här, det är svårt för mig att prata om det här, men man kanske måste också komma ihåg då att nu handlar inte det här om
mig. Och där, men här, där kan jag tycka där tror jag att linjerna blir, eller för mig blir linjerna där mycket mycket, alltså där blir det en mycket svårare balansgång, för att man är ju så nära båda två och så här, det är svårt.
Ja, men för mig blir det då så här, slutligen då, vad har vi för samtal kvar då?
Ja, ja.
För att massa olika saker kan trigga en vän. Och då är det så här, då kan man inte prata om, alltså att någon mår dåligt kan trigga någon.
Ja, ja.
Och men, då alltså, kan, men det här jag menar, och då kan ju liksom till slut bli, vad är det för samtal vi har då med våra bästa vänner? Om man konstant måste, innan man öppnar käften om någonting som gör ont igen, tänka på, hur kommer min bästa vän ta det här? Vågar jag berätta för min bästa vän att jag hade panikångest i helgen?
Oh,
det kanske triggar henne att tänka på hur dåligt hon mår. Oh. Alltså till slut, då har vi ju bara låtsasrelationer.
Ja, jo, så är det. Men alltså, jag vet inte. Eller så, det jag har upplevt innan har kanske inte varit, ja, jag vet inte, jag tror inte att jag är lika övertygad om att det är så svart och vitt. Eller så här, jag tycker att liksom,
nej, men det är, jag är inte övertygad om det heller. Jag säger bara att så här, jag tror att man måste tänka lite ett steg längre
innan man, absolut, absolut, och det håller jag med om, innan man, men jag, alltså jag har full respekt för säkert för att jag har varit med om det själv, att så här, vissa samtal, alltså så här, vissa samtal alltså blir för svåra att hantera, alltså speciellt då mellan vänner, och att det eller så att det triggar igång tankemönster som kostar för mycket för en själv att att dela med typ. För att man bara, jag vet inte hur jag ska göra det här. Och så här, vi kan prata om allting annat och du kan prata om det här med dina andra vänner. Men förlåt, alltså så här, jag vet att det ligger på mig, men jag har ingen aning om hur jag ska dela med det här. Jag kanske vet det om några månader, men just nu är det svårt. Medan liksom i en relation till en influencer eller en relation till en offentlig person, så tycker jag liksom inte att det är ens plats riktigt. Alltså jag har funderat på en grej. Att alltså nu med liksom att resa med vänner. Och att det, alltså jag menar, ju äldre man blir så kanske man också förstår så här, vad man tycker om och vad man inte tycker om och vilken typ av hur man vill resa och vad man förväntar sig av en resa och bla bla bla. Och att man kanske också blir lite mer, ja men vad ska jag säga, oflexibel typ. På ett sätt som är så här att man bara, men om jag ska åka utomlands då vill jag ha XXX eller så här. Och att här, nu alltså man, när man ska resa med vänner så kanske det är så jävla bra att tala ut om det innan resan, att så här,
förväntningar.
Ja, förväntningar lite, för att så här, eller jag menar oflexibel, vissa grejer kan man ju vara så här, ja men jag hakar på det här så får du följa med på det här typ. Men jag menar så här, jag tillhör ju kanske en extremitet. Eller så, ett så här att jag vill ha noll planer när jag reser. Jag har inga förväntningar och jag vill helst bli så här, jag vill bara lunka mig fram. Jag behöver inte se något. Jag är helt okej.
Jag är likadan.
Ja, exakt. Jag är helt okej med om jag bara så här, äter chips till middag. Eller jag kanske väljer att ligga inne en hel dag i AC:n för att jag är trött. Mm. Alltså så här, och det, allt måste få vara okej. Så... Och sen så finns ju den andra typ som är väldigt så här hypad och vill åka på utflykter och vill se nya grejer och prova nya smaker och så här. Och om vi två reser tillsammans, då kommer det ju bli problem oavsett om man vill eller inte.
Ja, men det behöver ju inte vara det. Alltså om man vet om man är konstant beroende av en annan person för att kunna göra
men precis,
annat,
då det är det ju, ja men det är det jag menar, att om den personen då som är mer så hittepåig går in och så här tänker så att nu ska jag och Nadia åka på resa och vi ska se allt det här tillsammans
och jag har gjort typ som ett Excel-ark precis, med och kanske liksom ett schema för varje dag
och kanske liksom, och då om man inte pratar om det, då kanske det här aldrig kommer fram, utan bara så här, den personen kanske bara tänker så här, vi ska få se alla de här grejerna och åka på alla de här utflykterna ihop. Och jag tänker, yes, jag ska ligga och läsa bok i en hel vecka.
Mm.
Alltså då, det så här, om man inte luftar det innan så kan det ju bli, då blir det ju en krock.
Mm.
Och alltså, man kommer ju liksom bli besviken, säkert båda två.
Mm.
Men det behöver inte betyda att man inte funkar fint i vardagslivet. Och så här, men
nej,
det blir klart. Ju väldigt,
väldigt
speciellt.
Det är en annan sak när man bor ihop en vecka eller
ja,
två.
Ja, precis.
Men har det hänt dig förut på resa?
Nej, faktiskt inte. Alltså så här att jag typ bara har rest med, dels så har jag rest som tredje jul, vilket har varit en så bra för mig, för då är paret jag är med, de får dela med varandra och så blir jag som en liksom så pappi som följer med när
eller stanna
jag vill.
Hem om du vill.
Exakt. Mm. Och de är inte beroende av mig på något sätt, så det är min bästaste. Men annars så har jag rest med vänner som är typ lite likasinnade. Att man bara, ja vi kan göra det här men vi behöver inte. Ja,
alltså, generellt är min erfarenhet att de flesta är ju de här som planerar och vill se och göra. Det är liksom den vanliga resaren.
Ja.
Skulle jag säga.
Säkert.
Och så finns det vi som är så, tar dagen som den kommer.
Literally.
På semester. Ja. Och jag, för min egen del tror jag att det handlar mycket om att jag i min vardag är så kontrollerad och strukturerad. Och har så tydligt schema för allt jag gör och mina listor som ska prickas av, att när jag väl är på semester då är det som att jag kan slappna av.
Ja, din hjärna är bara
och jag orkar inte planera på semester.
Nej.
Och jag orkar inte göra den researchen som krävs för att planera en semester. Mm. Att jag är jätteglad om andra vill det och följer gärna med om jag känner för,
om jag
det.
Känner för
men jag vill inte vara tvingad att följa med på någonting.
Exakt.
Alltså jag har varit med om just det du beskriver jättemånga gånger.
Är det
resa.
Så?
Ja, absolut. Jag har ju rest så här, det svåra är ju när man reser två.
Ja, verkligen.
För är man två, då blir det ju konflikt. Alltså jag har ju blivit liksom ovän med en vän som jag var med, var vi en eller två veckor? En vecka tror jag, var vi borta.
Ja.
Och så här, ville olika saker.
Alltså det där,
och då var det verkligen så här, jag var så trött på kvällarna, jag ville bara ligga på rummet, läsa min bok, jag läste massa böcker, jag var helt uppsukad med mina böcker. Typ vi gick åt middag på en restaurang, sen ville jag gå hem och lägga mig. Då ville hon gå vidare och dricka en drink och jag var så här, jag vill inte det.
Nej.
Och då blev det ju bråk. Och så då sa jag till henne så här, antingen så gör du det själv. Men jag förstår om du inte vill det, men du kan inte tvinga mig att göra det. Nej. Och det här, alltså det blev bråk. Alltså vi skrek på varandra. Och sen pratade vi inte på två dagar typ. Alltså det var den stämningen.
Men, och det är liksom en sån, alltså det är ju så, alltså det är typ så himla, alltså tips är verkligen att, för nu ska jag åka till Italien med en jättenära vän. Och då hade jag ändå behovet av att så här, jag vill bara klara det här. För vi två har aldrig rest tillsammans. Och jag bara, men då kände jag så här att jag bara, vet du, jag måste bara klargöra det här, vad jag förväntar mig. Och så att vi pratar igenom detta innan vi åker. Så att, så här, och så att jag också vet att så här, om du typ vill göra någon speciell utflykt, så att jag bara vet det nu. För självklart går jag med och sånt, men så att man ändå har pratat om sina förväntningar och vad man tänker sig att semestern ska vara.
Ja, men sen så kan man ju också ha en förväntning. Ja, men jag vill jättegärna åka på utflykter. Men sen när man väl är där så är man helt slut och orkar inte.
Ja, men då kanske man också ska vara så tydlig med det att så här, jag, även om du, eller så att, typ som jag sa till henne, att så här, jag blir väldigt loj och är väldigt, väldigt mycket att jag måste få göra min grej. Mm. Att så här, jag måste få ligga inne på rummet om jag vill det. Annars blir jag jättestressad av det. Och så här, är du okej med det? Och sen självklart kan man ju så här att jag bara, men alltså om vi är där en vecka så kan ju självklart så här att jag bara kompromissar och gör någonting annat även om jag egentligen inte känner för det. Men att så här, det här är liksom jag som semesterperson. Hur är du?
Mm.
Och att om man bara har haft den diskussionen så känns det som att så många konflikter kan undvikas.
Ja, förhoppningsvis. Men det är ändå svårt. Alltså så här, man kan ju ha en ambition av att det ska vara på ett visst sätt.
Mm.
Och sen så blir det ändå inte så. Och det kan ju också vara så här, det kan ju också vara tvärtom, att du tänker att du är den där som reser på det sätt som du reser, eller liksom bara chillar. Och sen kanske när du väl är där bara har massa saker du vill hitta på. Du kanske får, alltså så här, man vet ju aldrig förrän man är där, menar jag. Och det, allt handlar om ens energinivå, typ hur man ger och tar energi av varandra.
Absolut.
Jag är till exempel en person som har jättestort behov av att typ vara i fred. Alltså så här, om man bor tillsammans i ett samma rum och är med varandra dygnet runt, så tycker jag det är jätteskönt om den personen, om man är två personer, att den personen gör någonting själv ibland så att man får vara ensam.
Men typ bara en sån grej nu var ju så här att vi bokade en lägenhet med två sovrum
för det är ju väldigt
för att
viktigt,
båda
så
vet.
Att man kan låsa in
exakt
sig.
För att båda vet, för att vi hade det här samtalet och var så här, jag har jättemycket behov av att kunna stänga och vara tyst. Mm. Och att då bara så här, men då är det bra om vi har två, alltså ett rum som går att stänga.
Ja.
Men typ bara en sån grej liksom. Ja. Alltså att man, för att sådana saker vet man ju. Sen vet man ju inte hur man känner bla bla bla. Men man vet ju, sina så här grundläggande behov vet man ju oftast. Men nu har man rest x antal gånger och man vet ju typ hur, alltså så. Mm. Sen så här. Men det var så skönt att ha det samtalet typ.
Ja.
För då känns det också som att så här, ja, men då kan man ju ha en öppen dialog om saker och ting. För det skitsvårt att, alltså så här, jag har insett nu att jag bara, gud vad sjukt att det har bara varit ren tur att så här, de jag har rest med mycket, det har bara funkat. Men jag fattar ju så här att
det, men att du ändå har den insikten att det kan hända, det är ju sjukt.
Ja, men för att man hör ju och ser
från andra håll.
Från andra håll där man också vet att så här, men det här är ju två helt rimliga personer som inget av dem är ett psyko, men ändå skar det sig på resan. Mm. Och man själv som utifrån kan se så här, ja men jag fattar varför.
Ja, ja, ja. Nej, men alltså, det har hänt mig flera gånger. Det var en annan resa, många veckor bortrest med ett par. Eller vi var tre ett tag och sen kom det några till. Men då blev det också, fast det blev aldrig en uttalad diskussion eller konflikt. Det här är något som vi har pratat om typ nu.
Ja.
Men där kunde jag ju känna av en frustration då från en av dem. Att, så här, att jag inte pallade på, åka på utflykter till exempel.
Mm.
Och så i mitt fall då var jag djupt deprimerad. Under den här resan, eller det var inte bara under den här resan, jag var väldigt deprimerad och mådde väldigt dåligt. Och min energinivå var ju då typ
obefintlig,
alltså den fanns inte. Och samma sak där, att jag kanske hade tänkt innan så här, men jag reser med ett par, då kan ju de göra grejer och det är perfekt för mig, för då kan jag vara i fred ibland. Och typ samla mina batterier, som man sa, ladda mina batterier och typ bara, eller bara må skit utan att de ska behöva ta in det liksom. Men eftersom vi inte var så nära egentligen från början, så vi, jag tror vi ändå hade ett samtal om vad vi hade förväntningar, men jag var lite så här, jag sa ändå jag tar lite dagen som den kommer så. Och de var båda lite så, ja, jag med, men sen så hade vi olika energibehov. Någon hade mer energi än någon annan, men jag tror att problemet blev där att när jag var den som backade så backade den tredje också, och då blev den här personen själv liksom i sina ambitioner om utflykterna, och då blev det en irritation på mig, men vi pratade aldrig om det.
Nej.
Det var som att det var i luften, men man pratade inte om det. Och det är ju ett misstag.
Alltså, verkligen.
Där borde man ju verkligen bara så här, jag tycker att alltså att man luftar det bara. Så, och då hade det varit lättare, då kunde jag kan säga så här, jag mår inte bra, jag orkar inte. Men alltså jag grejer, ni behöver inte typ ta hänsyn till mig.
Verkligen.
Jag är fine. Alltså så här, hade man haft det samtidigt kanske det hade varit andra känslor. Och det är ju verkligen en genidrag som du säger, att så här, ta det snacket ordentligt innan. Men som jag också menar, man vet ju inte alltid hur det blir.
Nej, men absolut. Nej, och det vet man.
Eller vem man är på resan liksom.
Verkligen inte. Men man kan ju ha en clue.
Mm. Alltså, eller att man i alla fall typ gör disclaimers för allting. Det kan bli så att jag är så här, men jag kan också vara så här. Och räkna inte med det ena eller andra.
Typ så. Och för jag kan ju också vara så här, det som stressar mig absolut allra allra mest är att veta att jag måste göra grejer.
Mm, det stressar mig också.
Exakt, så då kan jag ju säga det, att så här, jag blir så otroligt stressad av just det, och jag kommer bli stressad om jag inte kan stänga om mig. Mm. Alltså de här två grejerna vet jag. Mm. Sen det andra kan ju vara antingen så, och att man bara säger det.
Ja. Kommunikation, guys. Nu ska vi ringa Elsa.
Ja, vi ringer Elsa.
Hej!
Vad gör du?
Jag har väntat på att ni ska ringa.
Ja.
Vi vill höra om din hotellvistelse.
Ja.
Och alla känslor kring det.
Hur var det? Berätta.
Nej, men alltså vet ni? Det var ju i fredags. Det var ju också då fredag kväll som solen kom. Och jag packade liksom det absolut minsta man kunde packa. Jag satte på mig våran merch utan trosor. Packade med mig ett par trosor och en necessär. That's it.
Mm.
Och en ost. Eller snål Ove. Och så kom jag dit, och då har de bjudit på ett glas champagne på rummet. Och jag tappar upp ett bad. Alltså har ni bad? Nej, ni har inte heller badkar.
Nej.
Det finns inget härligare.
Nej.
Alltså okej, och när jag kommer in, solen lyser liksom upp i rummet. Det är liksom kvällssol. Klockan är bara 6 på kvällen. Folk är liksom ute och härjar. Men jag bara nej, jag ska inte det. Och hade inte FOMO. Jag var ju för sig inte ens inne på Instagram och kollade på vad folk gjorde. För så jävla härligt hade jag det. Och så bara kollade jag gardinerna. Gardinerna är liksom orange, så jag vet att så här, på morgonen så kommer det här lysa in så fint. I alla fall, jag sätter på vattnet, och jag sätter på Alex och Sigge, satt och lyssnade på dem. Sen satt jag faktiskt på jag satt i hårmask, ansiktsmask, och så satt jag på, vad heter det, meditation.
Oj.
Jag vet.
Okej.
Men snälla, jag badade i en timme.
Men gud, vad lyxigt.
Mm. Okej, men det här liksom, allt det här lullmyset, var du så här lugn?
Typ faktiskt, för att grejen är, när jag skrev med Sammy så här, jag kan säga så här, hela veckan har jag varit ett psykfall innan. Ska ju meddelas. Mm. Jag var ju knäpp i huvudet. Alltså du vet, jag har ju haft katastroftankar, vilket inte är likt mig. Alltså typ mitt barn kommer dö.
Mm.
Vilket är jättekonstigt, eller så här, vadå, hur, eller vadå, ska som alla andra barn gör då i vadå, för att deras pappor lägger sig och somnar på dem då, eller alltså nej, men du vet, det har varit jättejobbigt.
Jo, men sen när du väl var där kunde du släppa det, eller?
Jag kunde släppa det för att jag smsade honom en gång och skrev typ så här, hur går det? Och han bara, bra, jag bara sover han. Då skrev Sammy bara, ha, vi hörs imorgon.
Ja, fy fan, vilken stjärna.
Han typ avdramatiserade det liksom.
Men
Men
och du kunde sova hela natten?
Jag kommer till det. Men i alla fall, jag hade med mig Chromecast. Jag måste bara fråga en sak. Alltså, Cassandra, du kom, eller båda ni två kommer få panik på mig nu. Men jag hade med mig Chromecast för att jag skulle kolla på film på tvn.
Mm.
För det är ju trevligt.
Ja.
Men alltså, jag höll på i 45 minuter. Och försöka installera den här. Och jag lovar er, allt jag försökte, ingenting. Jag till och med laddade ner, du vet, appar och du vet, höll på. Och jag bara vägrade ringa dem. För då hade jag hållit på så länge. Jag tänkte så här, jag vill inte vara en sån jävla tönt som... Jag kommer absolut inte ringa Sammy eller någon annan. Jag vill inte ha med någon annan människa att göra just nu. Jag ska klara det själv. Får jag bara läsa upp en fucking mening som jag fick upp då i min, den här Chromecast-appen. Det här är en mening. Lyssna här nu. If your cast device is based on Android TV, please open Android TV settings, disable restricted profile, set date and time to automatic network time, update Android TV, open Google Play search for Chromecast built in and install latest update. Det är en mening.
Okej. Okay. Men du har inte ens en Android.
De pratar om en jävla Android TV.
Jag fattar ingenting. Nej, men Chromecast funkar typ aldrig så.
Ja, det var skitsugigt, men jag låg och kollade. Jag beställde upp mat, jag låg och kollade.
Vad beställer du?
Jag beställde en bœuf bourguignon.
Uff, jag snyggt
vet, med potatispuré. Och alltså, du vet, så här, jag åt så långsamt. Och så drack jag lite rödvin. Och sen kollade jag på Bridesmaids. Så att det var jag så sugen på i fredags när vi hade poddat om det. Och sen sov jag. Och hjärndöd. Så har jag inte med mig någon pump. Men vet du, jag tänkte inte att jag behövde en pump. För att så här, han äter vanlig mat också. Nej, men jag satt, klockan 3 vaknade jag på natten. Och bara, oh my god. Alltså jag såg ut som Anna Nicole Smith. Jag var tvungen att sitta och mjölka i en halvtimme. Jag satt med en handduk i knät i sängen. Och satt och mjölka mig själv. Så här, som en ko.
Men det gör ont, eller?
Nej. Alltså det, till slut så har man ju drag. Alltså jag har ju så långa bröstvårtor nu. Nej, men alltså. Och sen så, i alla fall, jag somnar om. Vaknar klockan 9.
Ja, skönt.
Då fick jag mjölka igen. Men i alla fall, jag vaknade inte en enda gång. Alltså
så. Oj.
Kommer hem. Nej, sen så går jag ner och äter frukost. Solen, gud snälla, det var så mysigt. Jag är på väg hem. Sammy bara, ta det lugnt. Så jag kommer hem runt lunch, möter dem ute. Det är ju värsta strålande solen. De bara sitter på en parkbänk och typ myser. Och jag tänker ju att så här, när han ser mig så kommer han, du vet, börja gråta och bara, du vet, verkligen slänga sig i min famn. Jag fick ett litet leende. Han bara, tja. Jag bara, förlåt. Hej, här är jag. Du höll kanske nästan på att dö för att jag var borta en natt. Nej, alltså inte ett pip.
Men får jag fråga vad Sammy sa? Hade det gått bra eller?
Jag vet inte om han ljuger. Det är... Nej, det har gått jättebra. Det är så sjukt.
Så han sov genom natten?
Ja, han vaknade någon gång, men då är det så här. Han försökte typ leta efter tutte på Sammy, men det är för att han är helt bellig när han sover liksom. Så jag vet inte. Sammy bara ställde sig upp och liksom gunga lite. Och sen så somnade han ju, så lade ner den igen.
Ja, för han märkte att du inte var där. Och då finns det ingen tutte.
Nej.
Men hur kändes det för dig och ditt ego då?
Det är jätteskönt. Jag har inte så mycket ego.
Ja, vad skönt.
Så att det här var bara jätteskönt för min oro.
Många mammor kan ju faktiskt tycka att det där är lite svårt. Att de tänker att just det där, barnet överlever inte utan mig. Och sen när de märker att barnet gör det, så blir det jättejobbigt. Men
jag blev platt överraskad. Så jag sa till Sammy, det här gör vi om en gång i veckan.
Vet du vad?
En gång i veckan.
Jag tycker inte det är orimligt.
Nej.
Nej, det är alldeles. Men gud vad sjukt. Nej, men alltså.
Men en gång i månaden?
Ja.
Varannan vecka i alla fall.
Snälla, jag sa också varannan vecka. Jag sa mig bara, Elsa, kan du andas lite? Vi måste inte ha något sånt här schema direkt.
Jo, bara, men det tycker inte jag är dåligt.
Nej, jag känner efter.
Jag har vänner som har så här schema med så här... eller bekanta som har schema med att de varje lördag sover deras, eller om det är varje söndag, något sånt där, sover deras barn hos mormor och morfar varje helg, så att de får, paret får vara bara med varandra också.
Underbart.
Det är också en viktig grej.
Ja, 100%. Och okay, jag vill veta allt vad ni har pratat om.
Nej, men det får du höra.
Det får du höra.
Men vad roligt och härligt och glatt att det gick så bra.
Ja, och vet ni, jag vill tacka alla lyssnare. Fy fan vad gulliga alla var.
Mm, fint.
Alltså jag vet inte, folk har skrivit så fina saker.
Ja.
de unnade mig det här. Det var jättefint.
Det är klart. Okej, okay. Vi måste avrunda nu. Men,
ja, men Gert.
Vi ses nästa vecka då.
Ja, det gör vi. Tack okay. för att ni ringde, hälsa, vad gulliga ni är.
Hälsa Yahya.
Ja, det ska jag göra. Puss, puss älsklingar.
Puss.
Här kommer veckans plåster och skavsår.
Mitt plåster den här veckan är målade tånaglar.
Uff, så sexigt.
Alltså jag har ju målat mina tånaglar, alltså jag vet inte ens, alltså i 8 års tid. Alltså jag har typ aldrig sett min riktiga nagel utan lack på. Mm. Och det har ju gjort att jag typ, alltså jag tycker det är typ äckligt med omålade tånaglar.
Men du, men jag har ju alltid ljus.
Då är de ju målade.
Ja, men det tycker du är okej.
Okay. Ja. Mm. För att tånaglar oftast, alltså det är väl få som har fina tånaglar, men de flesta är typ missfärgade, torra, de har så, du vet, streck och linjer i sig. Alltså tånaglar är inte, fötter generellt kräver ganska mycket arbete. Och då känner jag, om man går runt med öppna skor på sommaren, då måste man ha tagit hand om fötterna. Och sen skiter väl jag i om man går med stängda skor, om du har målat dem. Men jag vill inte se dina omålade fötter. Så okej, nu blev det ett skavsår precis.
För vet men, du vad? Det är ett skavsår. För att
men jag, det är ett skavsår.
Jag har tänkt på det här och jag vill framförallt rikta den här kritiken mot män nu på sommaren. Jag har inte skrivit upp det, men jag tänkte på det här om dagen. Mm. Jag bara, vet ni vad? Jag tycker fan inte att det är okej att ni går med era, för det först med era Birkenstocks och har så äckliga Fred Flintstone fötter fixa dem. Alltså
typ jag, gula stortånaglar alltså, som är typ som är så 5 meter tjocka typ. Alltså, man bara, vad gör
och jag
du?
Skulle ändå vilja säga att 8 av 10 tjejer har okej bra, alltså det är så här, det har hänt, det är eftertanke där. Men jag, alltså 9 av 10 män har alltså fötter som jag hulkar på stan.
Nej, det är vidrigt. Det är skavsåret, plötsligt blev det ett skavsår. Så ja. Får det vara. Jag kan säga ett skavsår också, för att jag tycker om att gnälla.
Ja.
Jag kommer välja... Ja, jag bor ju mitt i stan och det här är en sån här grej som när man bor i stan man inte får klaga på, men jag gör det ändå. Ja. Och det är ljud.
Mm.
Man flyttar till skogen då, säger alla. Men ja, det jag skulle kanske först önska är att min hyresvärd satte in 3 glasfönster som numera är standard. Det är 2 glasfönster i min lägenhet som är jättetunna. Alltså de är så tunna, du vet, så om det blåser ute så skallrar de. Alltså så tunna är de. En gång när mitt fönster var öppet och det blev vinddrag, eller korsdrag heter det, och det smällde till, då krossades rutan så det flög glas ner på gatan. Så tunna är de. Oh. Då förstår vi tunnheten på de här fönstren. Och precis utanför min lägenhet så är det ju såna här gröna återvinningslådor. Där slänger folk grejer och de här ska ju då tömmas, så det kommer ju lastbilar som då också ska ha någon jävla tuta. Jag vet inte varför de ska låta så jävla mycket. De låter och låter och låter. Där tömmer man glas. Och det är som att få, det är som liksom ett krig i mitt hem varje vecka. Men en annan sak som sker är att de tvättar gatorna.
Mm-hmm.
I stan. Det känns inte som att de gjorde det när jag bodde utanför stan, men här ska de tydligen göra det hela tiden. Men det som är då mitt skavsår är tiderna detta görs. För att jag är all for att saker och ting sker under liksom vakna timmar, alltså så kontorstider. Och att saker och ting börjar vid 7 har jag accepterat. Även om jag kanske vill sova till 9 så fattar jag att saker och ting händer på stan vid 7. Men det är ändå Peab fräsningsbil. Fräsning heter det. Det stod det på bilen för jag stod och stirrade ut genom fönstret. Började googla vad de gör. Jag tror att det är någon form av asfaltstvättschofräs. Den här började då 5:25.
Oj,
men en typ tisdag morgon.
Men alltså gud, alltså du kommer ju bli en sån kärring som ringer in till kundtjänst.
Jag började googla vem man ska kontakta. Jag började googla så här lagar kring tider, Stockholms stad typ så här. Vem ringer jag? Ska jag ringa Stockholms stad? Alltså jag var så förbannad, Nadja, för att de höll på alltså i 45 minuter. Men då alltså, var ju jag vaken så jag gick upp 5:25.
Men det vem är,
jag ska alltså, inte behöva göra det förrän jag ska få barn.
Nej. Det tycker man.
Men då kanske jag får flytta ut i skogen då. Och jag får väl göra det då. Ah. Eller så kanske Stockholms stad kan ha lite regler kring när sånt här sker. För när man har städdagar på asfalt, på gator, då är det ju skyltat att man inte får parkera där.
Ah.
Så varför kan de inte bara göra det klockan 12 på dagen? Varför måste det här ske 5:25.
Ja, varför då?
Det är en orimlig tid.
Nej men snälla, du behöver inte tala om det här för mig.
Sen kan jag säga, acceptera att det börjar fräsa och kastas glas och allt vid 7. Men gör inte det innan 7. Alltså för att då...
Det känns helt... Alltså man
det
får
kommer
inte...
bli ett samtal till Stockholms stad.
Gud. Jag längtar! Får jag vara med när du ringer?
Ja.
Du kanske ska ringa i podden till och med.
Ja, jag kanske gör det.
Alltså så som han, mannen som heter Ove, som ringer och klagar på mig.
Jag blir galen. Alltså jag blir galen.
Ja, men jag fattar. Usch, 5:25 känns helt orimligt.
Mm.
Mitt skavsår den här veckan är det var ju någon jävla fotbollsmatch igår.
Mm, Hammarby.
Mm. Och AIK.
Och du
bor
på Söder.
Nej, alltså ja, det gör jag ju, men det var Hammarby AIK, eller hur?
Ingen aning, jag såg bara Hammarby.
Ja, jag såg också det. Och jag har
och de hör ju till Södermalm där du bor.
Ja. Och det är för, det, alltså jag har inget emot Hammarby, jag har inget emot alltså jag skiter högaktningsfullt i fotbollsklubbar och alltså, så här. Vad jag stör mig på är det här sanktionerande härjandet som tillhör...
Rålandet.
Alltså om de gör det på fotbollsplanen... Då
på
kan jag,
planen?
Nej men du vet, på arenorna och på läktarna och i forum där det är så här, det här är en fotbollsklubb, här tittar vi på fotboll. Eller på arenan då när de får tillgång till dem nu igen... Men det här är liksom inte en pandemigrej, för det har ju alltid varit stökigt på stan i samband med att det är en fotbollsmatch.
Mm, absolut.
Och det tycker jag är vidrigt. Jag tycker det är vidrigt att de sanktionerar att det här härjandet och våldet
sanktionerar.
Ja, men alltså så att samhället har typ accepterat det, att det är accepterat och att samhället har så skjutit till med extra resurser de dagarna och att man säger till oss andra att vi ska hålla oss undan därför att nu ska liksom ett gäng män, förlåt, härja runt på stan och kasta flaskor och gapa och bete sig. Så då måste jag välja alternativa färdvägar för att alltså nej, jag vet inte vad, jag tycker det är, men som sagt, alltså om det är en del av fotbollskulturen, jag kommer inte, men då tycker jag att det ska ske i stängda rum.
Mm.
Alltså på fotbollsplan. Vad liksom har fotbollsklubbar eller liksom så barer där de spelar matcherna. Alltså härja runt där bäst ni vill. Men uppför er på tunnelbanan.
Mm.
Mitt plåster den här veckan är att jag hade tittat ut. Alltså att titta ut någonting som man vill köpa. Och så gå och tänka på det länge. Och så som man gjorde lite när man var liten, att man bara
när man sparade liksom, ja, men typ, veckopengen
precis,
för att ha råd.
Ja, precis. Mm. Och så här tittat på så en kräm från Laura Mercier och bara nu ska jag, och då jag beställde den inte online utan jag gick till så Kau Parfumeri som är så jättefin liten, alltså det var typ nästan pirrigt att gå dit och bara så här, verkligen så här ska jag ha den, och så var det någon som hjälpte mig med ton och didlalalala. Och så bara att köpa den och sen gå hem och typ packa ur den i den här lilla förpackningen. Alltså det var, gud, jag har inte gjort det på så länge. Jag tyckte det var underbart.
Mm.
Så.
Det var det.
Ja. Konsumera, det är mitt plåster.
Det gör en glad.
Ja.
Ja, då är vi tillbaka på fredag med Du ska vi svarar.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat. Följ oss på Instagram, där heter vi Du ska vi podcast. Det är... värt att följa oss där, för
det
att man
är verkligen
får
värt.
Extra mys och bonus, och vi pratar mycket mer, kommunicerar och delar era tankar och känslor där.
Jag vill också bara säga att min och Cassandras knulltävling, den är inte bortglömd, till alla er som har suttit ett helt avsnitt och väntat på att vi ska, den är inte bortglömd, därför följ oss på Instagram, för där kommer det mer uppdateringar, plus att vi kommer återkomma till det här ämnet nästa vecka.
Ja, det kommer vi göra.
Ja. Mm. Puss,
puss.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Och välkomna tillbaka till Sibylla, där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare. Ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Hej, Abba hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske... Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.